Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är dagens evangelium, Lukas 20, verserna 37 och 38. Och Jesus sa: Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Låt oss be. Herre Jesus, vår frälsare, ge oss idag visshet om att du har besegrat dödens makt och ge oss ett fast hopp om uppståndelsen från de döda. Trösta oss också med vissheten om att de som har dött i tron, de lever inför Gud. Amen. Döden ska bli övervunnen, de döda ska uppstå. Den tron ligger inbäddad redan i löftet om frälsaren som Gud gav till våra första föräldrar. Han hade ju gett ett bud till våra första föräldrar. Av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Och därför att de åt av det träd som Gud hade förbjudit dem att äta av, så blev den här konsekvensen verklighet. Döden dö. De skulle vända åter till den jord de hade blivit tagna från. Också det samma sak för oss. För vår synds skull så är våra dagar räknade. Men att döden dö, det innebär mer än den kroppsliga döden. Det innebär en kroppslig, andlig och evig död om ingen förändring sker, om ingen intervention görs. Så vi går helt enkelt förlorade om inte någon som har makt över döden griper in och räddar oss. Och det är just det som ligger i det här första löftet. Så Guds dom över djävulen, det är också ett löfte om frälsning för alla syndare. Gud sa: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vad är djävulens huvud? Och det står för hela hans makt. Och vad grundar sig hans makt på? Ja, det är ju syndens och dödens makt. Och löftet innebar att det var nu inte Adams och Evas uppgift att med sina gärningar försöka befria sig från djävulens makt. Utan de kunde sätta sitt hopp till en frälsare som skulle födas i deras släkt. Han skulle göra det. Han skulle krossa djävulens, syndens och dödens makt. Och i det så ligger ju ett löfte om uppståndelsen från de döda inbäddat. Gamla testamentet undervisar om uppståndelsen från de döda med klara och tydliga ord. Och men lite sparsamt kan man tycka med tanke på textmängden. Men redan i den äldsta boken i Gamla testamentet, Jobs bok, så är ju det här hoppet om kroppens uppståndelse klart och tydligt uttryckt. Så Job, han sa: jag vet att min återlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom, med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Och det är ju den troende Job som tillämpade första löftet och vad det innebär. I Jesaja så skriver profeten: Herren Sebot ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, till Herren har talat. Och bläddrar vi bara till nästa kapitel, det 26 kapitlet, så står där: Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Till din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Och det finns ju också andra ställen, bland annat i Daniels bok, som klart och tydligt visar på uppståndelsen på den yttersta dagen. Vid ett par tillfällen så gav Gud också makt till profeter att uppväcka döda. Och det hör vi om i redogörelserna för Elias och Elisas verksamhet. Messias uppståndelse är också klart och tydligt utsagt i Gamla testamentet. Vi läste ju i vårt bibelstudie ur Psaltaren här ur psalm 16. Och där är det ju Messias själv som talar och säger: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida, jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Och i psalm 22, som handlar om Kristi förnedring och upphöjelse, ligger ju Kristi uppståndelse inbäddad, det är förutsatt. Och på samma sätt förutsätts Kristi uppståndelse i Jesaja 53. Och också på andra ställen. Så överhuvudtaget, om man ska studera det ämnet, uppståndelsen i Gamla testamentet, så är det någonting som knyts till Messias verksamhet, Messias gärningar och hans eviga rike. Och går vi då till Nya testamentet, så hör vi hur Johannes döparen från fängelset, han fick höra om Kristi gärningar, och så sände han bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta någon annan? Och Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och fattiga får höra glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Så Kristi gärningar identifierade honom. Kristi gärningar identifierade honom som Messias, den utlovade frälsaren, den som skulle komma. Han gjorde allt det som var förutsagt om frälsaren i Gamla testamentet, och till det hörde också att uppväcka döda, att utöva makt över döden. Döda uppstår. Jesus, han gjorde anspråk på att ha den här makten, och det förargar ju fariseerna i allra högsta grad, hans anspråk. Men Jesus visar också, bekräftar sina anspråk i handling. Så han sa: för liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och Jesus visar att han hade den makten när han uppväckte synagogföreståndaren Jairus dotter, när han uppväckte änkans son i Nain, och när han kallade Lazarus ut ur graven. Och framförallt visar ju Jesus att han var den utlovade Messias. Han var Guds son med makt över döden när han gick ut ur sin egen grav, precis så som han hade förutsagt. Han hade ju tidigare gjort det anspråket på att ha en sån makt, och han visar, bekräftade det i handling. Jesus hade sagt: fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Och kroppens uppståndelse, tron på kroppens uppståndelse, den är ju central i den, alltså, det är helt avgörande för den kristna tron. Så utan tron på kroppens uppståndelse, så är det ingen kristendom. Paulus skriver ju i första Korintierbrevets 15 kapitel. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, så har inte heller Kristus uppstått. Och har inte Kristus uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro är meningslös. Nu hör vi i vår evangelietext hur Jesus bemöter sadduceerna som påstod just det, att det finns ingen uppståndelse från de döda. Sadduceerna var egentligen ett ganska litet parti, men de hade stor politisk makt. Och de var väldigt lika, man kan jämföra dem med dagens rationalister, som inte tror på någonting annat än vad man kan se med ögonen och vetenskapligt bevisa. Och egentligen det enda undantaget, moderna människor är ju rationalister och ateister som inte vill tro något annat än vad man kan se för ögonen. Det enda undantaget man gör egentligen, det är ju för evolutionsteorin, där man gärna vill tro det som går tvärt emot vad vi kan se med ögonen och vetenskapligt bevisa. Hur som helst, nu fanns det ett annat parti där, ett större parti, fariseerna, och de trodde på kroppens uppståndelse. Men deras tro på kroppens uppståndelse och livet efter uppståndelsen var mer lik, alltså man kan säga i islam, var islam har fått sina idéer från. Så fariseernas tro på kroppens uppståndelse är mer lik den som senare kom in i islam. Så fariseerna trodde att i den värld som kommer så ska man vara gift. Man ska ha hustru i den andra världen. Och det var det sadduceerna tänkte sig, det är det som menas med uppståndelsen, det är ett sånt liv. Och så konstruerade de ett exempel som aldrig någonsin inträffar. Alltså om den här kvinnan som gifte sig och mannen dog barnlös, dog utan att de hade fått barn, och så gifte hans bror sig med henne och också dör utan att de har fått något barn, och på samma sätt och 7 bröder, och så till sist dog kvinnan också, och så frågar de, vems hustru blir hon i uppståndelsen då alla har varit gifta med henne? Och Jesus svarade, de som lever här i världen gifter sig och blir bortgifta, men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Och med det så rättar Jesus till fariseernas falska uppfattning om livet i den andra världen eller efter uppståndelsen, den uppfattning som sadduceerna hade gjort sig löjliga över. Så vi ska bli lika änglarna. Vad menas med det? Änglarna har ju inte kroppar som vi har. Och så i vilken mening ska vi bli lika änglarna? För vi tror ju ändå på kroppens uppståndelse. Och vi ska bli lika änglarna i den meningen att i den andra världen ska vi inte leva i äktenskap. Och inte heller ska vi längre kunna dö. Det är de två jämförelserna. För någon kanske det låter oroande det här. För här i livet så är ju det vår familj det käraste vi har, det tryggaste vi har. Så det låter lite oroande att vi där inte ska ha familj på samma sätt som här. Blir vi inte väldigt ensamma då? Blir man inte väldigt utsatt utan sin familj? Nej, Jesus säger att vi är Guds barn. Och det är ju någonting som vi är redan här genom tron på Jesus. Och det är den största trygghet vi har. Men det är inte alltid att vi upplever den tryggheten. Men där ska vi erfara, där ska vi uppleva vad det verkligen innebär att vara Guds barn och tillhöra Guds familj. Så det är den största glädje och trygghet. Som sagt, sadduceerna, de var rationalister. De trodde inte på någonting annat än vad de kunde se med sina ögon. Och de var bibelkritiker också, i den meningen att de godtog ju inte Gamla testamentets böcker, bara de fem Moseböckerna. Så vi har ju läst flera ställen här som klart och tydligt talar om kroppens uppståndelse, men Jesus hänvisar inte till något av det, fastän det är så klart och tydligt, utan han väljer ett ställe ur Moseböckerna, ett ställe som de då väl kände till och kunde godta förhoppningsvis. Och det är ett ställe ur Andra Mosebok, stället om törnbusken, säger Jesus, hänvisar till stället på det sättet, stället om törnbusken. Och vad är det? Jo, det är det här avsnittet i Andra Mosebok som handlar om hur Herren uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Och Jesus sa: men att den döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes, för honom är alla levande. Och den tillämpning som Jesus gör är ju en stor tröst för oss. För det första, den tillämpning som Jesus gör öppnar ju för att uppståndelsen från de döda, så ser vi många fler bibelställen än de klara och tydliga som vi läste i början av predikan. Men den tillämpning som Jesus gör av det här stället är ju särskilt trösterik för oss som har förlorat någon kär familjemedlem, någon vän som är nära och kär för oss. Så förutom att bevisa det dödas uppståndelse, så visar ju det här stället också hur de som har dött i tron på Jesus, hur de har det nu. Hur har de det? Herren uppenbarar sig istället om törnbusken som förbundets Gud. Han som slutit förbund med fäderna och gett dem sina löften. Han är förbundets Gud som håller förbundet. Han uppfyller sina löften. Och Abraham, han trodde på Guds löfte och det räknades honom till rättfärdighet. Och vad är en Gud? Jo, det är ju den man förtröstar på. Herren som hade gett löftet var hans Gud. Och på samma sätt var det med Isak och Jakob. De trodde på löftet och Herren var deras Gud. Och nu säger Jesus, han är inte det dödas Gud utan det levandes. Abraham, Isak och Jakob, de var sedan länge döda. De var begravda. Men inför Gud var de alla levande. Och det lär oss att de som har dött i tron på Jesus, de lever inför Gud. Hur aktiva och medvetna är de som har dött i tron på Jesus? Alltså deras själar. Vi läste i Gamla testamentet ett ställe som talar om att jorden skulle ge igen sina avsomnade. Och på uppståndelsens dag ska jorden ge igen det avsomnade. Och Jesus talar också om de troende stöd som en sömn i berättelsen om hur han uppväcker Jairus dotter. Och också säger han samma sak om Lazarus som hade dött och blivit begraven. Han sover. Men de som sover, de är ju inte särskilt aktiva och medvetna. Men när det talas om de troende stöd som en sömn, då är tanken mer den att det här är ett tillstånd som de ska bli uppväckta från. För den som sover och vaknar ju. De troende, de har blivit befriade från dödens makt och de ska bli uppväckta. De ska uppstå på den yttersta dagen. Och ett sånt tillstånd som man ska bli uppväckt ifrån, det är ingen död i egentlig mening. De är befriade från dödens makt. Det finns inget mer passande ord, lämpligt ord, för de troende stöden att säga att de sover den sömn. De ska vakna upp. Men själen då? Ja, i berättelsen om den fattige Lazarus, när det är en annan Lazarus, den fattige Lazarus och den rike mannen, så får vi höra att Lazarus stod och änglarna förde hans själ till Abrahams sida. Och Abraham säger att nu får Lazarus tröst där vid Abrahams sida. Och vi hörde ju tidigare om Abraham, vad Jesus sa, han lever inför Gud. Så Lazarus själ fördes av änglarna till Abrahams sida, han som lever inför Gud. Och så hör vi också om den rike mannen, att när han såg Lazarus där vid Abrahams sida, då uppfattade han det så att Lazarus skulle kunna komma tillbaka och varna hans bröder som ännu var i livet. I uppenbarelseboken så läser vi om de som har blivit halshuggna för sitt vittnesbörds skull. Och så vi läser alltså om martyrernas själar, att de lever och regerar med Kristus. Att regera, det är ju någonting som är i allra högsta grad aktivt och medvetet. Eller hur? Johannes, han fick också i annan syn se en stor vit skara inför Guds tron. En skara som ingen kunde räkna, som var klädd i vita kläder. Och de kom ur den stora bedrövelsen. Vad han såg var deras kommande. Det var det han såg. Deras kommande ur den stora bedrövelsen. Så den stora vita skaran inför tronen fyllde ständigt på med nya själar. Troende som dött i tro. Han fick ju veta vilka de var. Det var de som hade tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Så vi vet att det är fråga om troende som har dött i tro på Jesus, Guds son, vars blod renar oss från all synd. Så frågan var då hur pass medvetna och aktiva är de? Ja, det berättas om dem att lammet leder dem till livets vattenkällor. Och Gud torkar bort alla tårar från deras ögon. Och i vårt evangelium så fick vi ju veta att de som har dött i tron, de lever inför Gud. För honom är de alla levande. Så en sak kan vi ju säga med säkerhet. De som har dött i tron på Jesus kan inte ha det bättre. Och vi som lever och tror på Jesus, vi kan inte ha det bättre. Och på uppståndelsens dag ska vi bli lika änglarna. Då ska vi verkligen få erfara vad det innebär att vara Guds barn och tillhöra Guds familj. Och då kan vi inte längre dö. Så vi kan inte få det bättre. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har frälst oss från djävulens, syndens och dödens makt. Din uppståndelse ger oss ett fast hopp om uppståndelse och liv tillsammans med dig. Lär oss nu leva inför Gud redan här. Lär oss komma ihåg att vi fått rätt att bli Guds barn, så att vi lever värdigt den kallelse vi har fått. Lär oss leva i tacksamhet och prisa ditt heliga namn. Amen.